Villfarelsen av Leif Silbersky och Olof Svedelid. 1. Mördaren och den som avslöjat henne så att hon fick ett långvarigt fängelsestraff satt fridfullt och drack kaffe med varandra. Rosenbaum hade till och med köpt kakor och hon förstod och uppskattade gesten. Att gå in på ett konditori måste ha varit en ny erfarenhet för honom. Stolen var hård, men hon suckade ändå av belåtenhet. Det är skönt med lång permission, sa hon. Man vänjer sig så sakteliga vid ett normalt liv igen. Har du vant dig vid fängelselivet? Hon sköt ut underläppen och funderade. Hon tyckte alltid att det var så med Rosenbaum. Hon måste tänka innan hon talade. Nej, svarade hon till sist. Det har jag inte vant mig vid. Trots att jag suttit inne så länge. Det är ett elände. Ett rent och skärt elände. Och hade man de anlagen skulle man vara deprimerad för jämnan. De andra jäntorna lär inte ha många chanser när de blir fria. Rosenbaum nickade och läppjade på det kolsvarta, heta kaffet. Det är bra, Signe. Att du inte vänjer dig, menar jag. Man ska aldrig vänja sig vid att vara inspärrad. Signe Jonsson gav honom en hastig blick. Nog hade han fått känna av hur det var att vara inspärrad, tänkte hon. Hade han inte heller tvingats vänja sig? Hon tog inte upp ämnet och Rosenbaum fortsatte med sin knastertorra gammelmansröst. Är det bra med Annette? Hon sken upp och log stolt. Hon ska göra mig till mormor. Tänk. Ett litet liv att hålla i armarna igen. Hon ska bli den mest bortskämda ungen i världen om man räknar med känslorna och inte med slantar. Du kommer väl ihåg att jag skrev till dig att hon gift sig med Torsten. Han är dentaltekniker. En riktigt bra karl. Du skrev att det var en borgerlig vigsel. Ja, ingen av dem är ju särskilt religiös. Förresten, du skulle kanske vilja bli gudfar till barnet när det kommer. Nej, svarade Rosenbaum. Det vill jag inte. Det var bara en tanke, sa Signe snabbt. Men jag förstår. Det är en ansträngande ceremoni och så. Åter såg hon på honom. Så bräcklig han såg ut. En vindpust skulle kunna blåsa bort hans långa, magra kropp. Att han fortfarande levde. Men å andra sidan hade han ju sett likadan ut då hon lärt känna honom för flera år sedan. Hans grå, spruckna hud var fortfarande som torkad lera. Hans läppar var så tunt gråsvarta som hon mindes dem. Den lilla hakan gav honom hans sköldpaddsliknande utseende och hans långa, beniga fingrar var täckta av mörka fläckar. Och så ögonen. Hans underligt gulartade pupiller som såg tvärs igenom en. Ändå fanns det värme i dem just nu och hon visste att det var för hennes skull. Impulsivt tog hon hans hand och kramade den. Du själv då, Samuel? Får du svar på dina frågor?
Nej, men det finns ett mönster.
Jag försökte faktiskt läsa de där böckerna du talade om, men jag fastnade redan på första sidan och där blev jag sittande. Jag är nog inte den djupa typen, liksom.
Man kan veta utan att läsa, mumlade han. På samma sätt som man kan läsa utan att veta.
Trots att det var han som var värd, hällde hon upp mer kaffe i hans stora kopp. Han drack under tystnad och uppfattade inte hennes lätta suck. Han skulle nog inte vara kvar i livet när den nyfödde skulle döpas. Den tråd som höll honom i de levande skara föreföll ytterst tunn och sliten.
Har du fått några vänner där du är? Frågade han.
Nej, jag känner ingen större gemenskap med dem. För all del, jag är ju en mördare. Men jag vill välja mina vänner ändå. Jag tycker mest synd om dem.
Rosenbaum förstod.
Han mindes dem han tvingats vara tillsammans med i lägren och även om alla var lika oskyldiga som han så var själva tvånget ingen bra grund för ett vänskapsförhållande.